Gudsfrid, alla syskon i Sverige, Finland, Norge, Danmark och i övriga länder som kan förstå svenska. Detta är Jonas Thurell och Gud har manat på mitt hjärta att tala in ytterligare ett budskap till folken som bor i de nordiska länderna. Detta budskap kommer att bli kanske en av de mest svåraste som jag har delat med per kassettband, och det är inspelat i Kalifornien, USA. Men Gud har verkligen givit mig en börda för dessa länder som kallas för Norden, och med Norden inräknar jag även Finland. Innan vi ger oss in på budskapet så vill jag gärna leda ut i bön. Vill du bedja med mig? Himmelske Fader, vi tackar dig, vi prisar dig och vi lovar dig just nu för din kärlek och din godhets skull. Herre, du har lagt detta glödande budskap på mitt hjärta. Och nu, Herre, efter bön, meditation och har tänkt igenom detta, Herre, så sitter jag här nu färdig att spela in detta på dessa kassettband. Herre, tag min tunga, tag hela min personlighet och låt detta budskap bliva ett flammande budskap som ska väcka människor, icke till fruktan, men till frälsning. Icke till fruktan, utan till väckelse. Icke till fruktan, utan till aktion. Och detta ber jag i Jesu Kristi namn. Amen och amen igen. Jag vill börja med att läsa ett bibelord. Och detta bibelordet är taget ur Markus evangeliet. Och det är det 14:e, ursäkta mig, det 12:e kapitlet. Och jag läser här från vers nummer 35. Medan Jesus undervisade i helgedomen framställde han denna fråga: hur kunna de skriftlärde säga att Messias är Davids son? David själv har ju sagt genom den helige andes ingivelse: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotpall. Så kallar nu David själv om herre, hur kan han då vara hans son? Och folkskarorna hörde honom gärna. Och han undervisade dem och sa det till dem: tagna tillvara för de skriftlärde, som gärna går omkring i fotsida kläder och gärna vilja bliva hälsade på torgen, och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna vid gästaboden. Detta under det att de utsuga änkors hus, medan de för syns skull hålla långa böner, de skulle få en dess hårdare dom. Folkskarorna hörde Jesus gärna. Men de skriftlärde, fariseerna, sadduceerna, rådsherrarna och de som var ledare i Israel, de ville icke höra Jesus. Och orsaken till detta var att de hade byggt ett religiöst system. Och i detta religiösa system fanns det ingen plats för Jesus. Det fanns ingen plats för Gud eller den helige ande. Jag och min hustru har rest i Sverige och Finland sedan 1971. Vi har väl gjort kanske ungefär 10 stycken olika predikoresor där vi hållit väckelsekampanjer ifrån Skåne och Blekinge i söder ända upp till Skellefteå, Boliden och också på flera platser i Finland. Och vi har funnit att folket har gärna hört oss. Och vi har haft framgång där vi har predikat Guds ord. Men sedan 1971, under alla åren, har vi haft svåra problem med ledarna. Gud har givit mig en sådan nöd för er att jag på nytt vill göra ännu en inspelning och försöka få denna spridd i Sverige så gott som möjligt. Och jag hoppas att du verkligen gör det bästa du kan till att sprida dessa kassetter. Nu kanske någon säger som så här att John Turell, han gör detta för att tjäna pengar. Jag ska tala om för dig att de pengar som vi har fått in genom försäljning av våra böcker och kassetter i de nordiska länderna har gått tillbaka till att betala för papper, kassetter, frakter, alla brev som ska skickas ut och så vidare och så vidare. Vi har ju inga statsunderstöd. Vi har inga andra inkomster än vad vi får in ifrån sålda kassetter, böcker samt gåvor som människor skickar till oss. Herren gav mig en bild medan jag bad och mediterade över detta budskapet. Och bilden var över det judiska folket som bodde i Tyskland och Polen, Tjeckoslovakien, Frankrike och så vidare under 1930-talet. De som hade läst Hitlers bok Min kamp och de som hade lyssnat till hans partiprogram, det fanns ju ingen tvekan om där att han var mycket hatiskt inställd till det judiska folket. Och de skrädde inte orden med när de talade om att de skulle ha en slutgiltig lösning på den judiska frågan. Och den slutgiltiga lösningen var helt enkelt att utrota alla levande judar som de hade inom sina gränser. Om vi går tillbaka till 30-talet och till exempel undersöker hur det judiska folket levde och vad som hände i Tyskland, framförallt i Tyskland, så finner vi att de judar som var rika, de som hade, ska vi säga, tillgång till större förmögenheter och som var i ledarställning, de flyttade ur Tyskland, Frankrike och Polen och så vidare ur dessa farozoner. Och när kriget bröt ut 1939 så hade de judiska ledarna till kanske 98% flytt och lyckades ta med sig sina tillgångar. Det var det småfolket, de som var borgare, arbetare, bönder kanske, som inte lämnade och som hamnade i koncentrationsläger. Och 39 och 40, till exempel, medan man fortsatte att samla ihop dessa judiska män och kvinnor och barn i koncentrationsläger, så försökte de judiska ledare som var kvar att lugna folket och menade sen så att ju mindre bråk de gjorde och ju tystare man var och ju mer de samarbetade med nazisterna, ju mindre svårt skulle han få. Och detta gjorde att han hade ingen aning om att istället för att slå sig fria att försöka göra någonting, så helt enkelt var de som slaktboskap utanför ett slakteri. Man försökte vara så vänlig, vara så tyst och vara så medgörlig som möjligt och att inte göra något väsen av sig. Och på detta viset kunde Hitlers bödlar avrätta dem utan några större besvär. Så upplevde jag klimatet i Sverige, Finland, Norge, Danmark just nu. Och det är nämligen som så att jag har haft många som har sagt till mig att du ska inte gå ut och tala till folket därför att de får fruktan. Vi måste linda in budskapet i bomull. Vi får helt enkelt inte göra folk upprörda därför att det kan bli mer fruktan. Och när folket lever i fruktan, då gör de ingenting. Därför så måste vi lugna ner dem. Jag har gått och grunnat på det där i 6-7 månader. Och jag tänkte som så här att, Herre, vad är det för någonting som här, vad ligger felet någonstans? Och jag tänker på att vi har ju flera tusen av våra böcker har gått ut i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Och de har blivit lästa, vi vet det för vi har fått brev och så vidare. Men det har inte skett någon förändring. Visserligen har det varit väckelse till exempel i gamla Hjälmseryd. Och det ska vi inte ringakta, det har varit underbart. Vi har hört rapporter ifrån pastor Kjell Sjöberg. Hur Gud har verkat på ett underbart sätt och det tackar vi Gud för. Och det kan vi ta på det från flera olika platser. Men på det hela taget, om vi tittar på landet Sverige och Finland och Danmark och Norge, vi tittar på de nordiska länderna i helhet, så har det hänt väldigt lite. Landet sitter i ett strypgrepp av frimurare, tempelriddare och andra ogudaktiga män som har satt sig i ledningen. Man har försökt att tysta mig. Man har försökt på alla sätt, och jag ska avslöja på detta bandet saker och ting som i vanliga fall det svenska kristna folket icke får reda på. Därför att era ledare säger som säger att det är inte nyttigt för att få reda på detta. Därför att folket kanske gör sig av med ledarna och skaffar sig nya ledare. Men jag tycker att situationen är så pass allvarlig. Och den kommande ryska invasionen är en verklighet för er i Sverige. Det är inget skämt. Och det gör att jag kan inte linda in saker och ting i bomull mera. Det går icke. Vi måste ropa ut sanningen. Jag ska läsa en artikel som jag inte vet om den finns i de svenska tidningarna. Det kan hända den finns det. Och detta var en artikel. Det stod väldigt lite om Sverige i de amerikanska tidningarna. Väldigt lite sägs i tv-nyheterna och så vidare här. Men fredagen den 24 augusti så stod det följande i en tidning här i dagstidning i Sacramento. Lyssna noga nu. Det stod så här: Sovjetunionen invaderar Sverige. Och detta är från UPI, det är alltså United Press International, och det är från deras London-kontor. Och då säger de så här: Sovjetunionen har landat flera olika styrkor, alltså det är styrkor som håller på att undersöka hur man ska kunna göra invasion, sabotage och politiskt mord på de svenska kusterna. Och detta, det är utgivet utav Jane's Filing Ships, som är en privat organisation, men som i själva verket alltså är en arm utav den brittiska underrättelsetjänsten. Kapten John Moore, en pensionerad brittisk flottaofficer, som också är chefredaktör för denna tidning, och är alltså magasin som publiceras, säger att sedan 1962 har den ryska krigsmakten utfört 150 stycken små invasioner av Sverige. Utrustningen av dessa elitsoldater, som är tränade i teknik på att göra sabotageräder, kommandoräder, att göra spaningsarbete och politiskt mord, använder små ubåtar, och varje grupp har sin egen specialgrupp av attackgrodmän. Somliga av dem är ifrån Sverige och har helt enkelt flytt eller flyttat till Sovjetunionen och har blivit förrädare. Denna flottofficer säger som så här, att Moskva har på detta sättet lyckats bygga upp en fullständig underrättelsetjänst och en fullständig kunskap när det gäller flygförsvaret, flottförsvaret och kommunikationerna, kustartilleriet, minförsvar och hur de olika kanalerna löper i kusten. Så att till exempel man vet den närmaste och bästa vägen in till Stockholms centrum. Genom att ha dessa kommandosoldater som har tränat på svensk mark sedan 1962 kan Moskva på ett mycket enkelt sätt totalt lamslå det svenska försvaret. Givetvis så förnekar TASS detta, men vi vet att TASS kan endast producera en sak, och det är lögner. Den svenske försvarsstabsofficeren H.G. Westberg säger att han tror att 150 landningsövningar är en realistisk figur. Men han tror inte att alla landningarna har tagit plats, utan menar som så att det har varit ubåtar på plats, men ingen har gått i land alla gånger. I oktober 1981 så vet ju alla om att en sovjetisk ubåt gick på grund utanför Karlskrona. Och det är ju ett känt faktum. Sverige har alltså, ska vi säga, nu översätter jag detta fritt så därför går det trögt för mig här, jag har en amerikansk tidning. Har sett oidentifierade fartyg i sina vatten framförallt i februari och mars månad 1984. Men de lyckades icke finna dessa fartyg, alltså dessa ubåtar. Den svenska flottan har rapporterat 2 stycken landkontakter med främmande attackgrodmän, ett i Stockholm och ett utanför Karlskrona. Men ingen har blivit fasttagen. Nu kan jag tala om för er att jag har kunskap om att det ligger en rysk ubåt som har blivit sänkt genom minsprängningar någonstans utanför Stockholm. Men den svenska regeringen har förbjudit den svenska flottan att överhuvudtaget lyfta denna ubåt. Orsaken till detta är att den svenska regeringen samarbetar med världsregeringen, som är den som till slut håller handen över vad Ryssland får göra och icke får göra. Nu vill jag läsa någonting här ifrån Jesaja, det 28 kapitlet och vers nummer 14. Hören därför Herrens ord, I bespottare. Isen råd nu över folket, både i Jerusalem, eftersom I säger, vi har slutit ett förbund med döden, med dödsriket har vi ingått ett fördrag. Om och gisslet far fram, likt en översvarande flod, skall vi icke nå oss. Ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vår beskärm. I Israel hade ledarna gjort ett förbund med döden. Vi har genom våra kassetter, vi har genom min bok, Bibelns budskap i de yttersta dagarna. Pastor Kjell Sjöberg har varnat för detta i kassetter, undervisning och i sin bok, Låt varna eder. Så finner vi att det svenska kristna samhället är totalt uppbundet av dessa djävulska organisationer. Vi finner till exempel att den lutherska eller statskyrkobiskopen i staden Växjö, som ligger i Småland, Växjö stift, är en frimurare av hög grad. Denne biskop har svurit ett förbund med döden. Han har ohelgat Herrens heliga nattvard genom att på frimura orgier druckit Herrens kalk blandat med djurblod. Tagit brödet som har blivit orenat genom att man har urinerat på det. Han har tagit emot Lucifer, eller djävulen, den gamla ormen, samt sin herre och mästare. Denne mannen, plus omkring 8 andra svenska biskopar som också har ingått samma förbund med döden. Dessa håller den svenska statskyrkan i ett dödsgrepp. 500 svenska vanliga präster är också frimurare, har ingått ett förbund med döden, har ohelgat Herrens nattvard. Dessa män står i sina predikostolar varje söndag och försöker att förkunna Guds ord, men är en styggelse för Herren. De är bespottare, de är förbannade, och dessa har bundit upp den svenska statskyrkan i en ohelig förening med djävulen själv. Nu skulle man tänka sig så här, att frikyrkeförsamlingar skulle vara fria ifrån detta. Så är ingalunda fallet. Som jag sa tidigare, jag kan bara dela saker och ting med er nu, som jag tidigare icke har gjort, för att jag har försökt att liksom hålla en lite mera lugn profil. Den svenske pingstpastorn Bo Hörnberg, föreståndare för pingstförsamlingen i Jönköping, en av de större pingstförsamlingarna i Sverige, reser ofta med till staden Växjö och är då personlig gäst hos biskopen i Växjö. Biskopen i Växjö reser ofta upp till Jönköping och är personlig gäst hos Bo Hörnberg och har även fått predika i pingstkyrkan i Jönköping. Detta ställer frågor till mig som är mycket svåra att besvara. Jag har nyligen läst boken, biografin om pingstpionjären i Sverige, Georg Gustafsson, och den del som jag läste hette Visionären. Det var alltså hans år efter han blev frälst. Och det är ingen tvekan i mitt sinne att Georg Gustafsson var en man smord av Gud. Georg Gustafsson valde ut Bo Hörnberg. Bo Hörnberg bad tillsammans med Georg, hade upplevelse och så vidare. Men jag ifrågasätter idag, var står Bo Hörnberg i Guds rike? Om Bosse Hörnberg har blivit smord av en helig ande, har tungomottalets gåva, har gåvarna kunnat profetera och urskilja bland mellan onda andar och den helige ande, hur kan denne mannen efter kunskap om, för han har blivit vidtalad om biskopen i Växjö och frimuren och så vidare, hur kan denne man fortsätta att umgås med en djävulsdyrkare? Jag ifrågasätter också arbetet i Ungern, Budapest, där man har byggt en pingstkyrka, samarbetarna med den blodtörstiga regimen ifrån Sovjetunionen. Hur kan Bo Hörnberg till exempel offentligen gå emot Slaviska missionen och andra organisationer som försöker att arbeta med att få in evangelium och ställa sig på den officiella ryska politikernas sida? Jag ställer frågor. Dessa måste få ett svar. Jag ser ingen väckelse. Nu är Bo Hörnberg inte ett isolerat fall. Nu är det att jag har information om just honom. Men jag vet att i alla länderna har vi samma förhållande. Till exempel om vi går till trakten av Alingsås, så finner vi där att tempelriddarna har fått ett sådant strupgrepp på församlingarna att dessa är totalt uppbundna. Och när vi reste där, när till exempel Gary Greenwald och Andy Anderson från The Eagles Nest i Los Angeles reste där, så mötte de samma massiva motstånd. Detta är någonting som måste brytas sönder, slås sönder, om icke domen ska falla över detta landet. Jag läser vidare i Jesaja. Och jag läser ifrån den 16:e versen. Därför säger Herren så. Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad. Den som tror på den behöver inte fly. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänk lodet. Och hagel ska slå ner eder lögn till flykt, och vatten ska skölja bort i det beskärm. Och edet förbund med döden ska bli utplånat, och edet fördrag med dödsriket ska icke bestå. När gisslet far fram likt en översvammad flod, då skulle ni vara nedtrampade. Så ofta det far fram ska det träffa eder, till morgon efter morgon skall det föra fram. Ja, både dag och natt. Idel förskräckelse blir det. Ni måste höra på den predikan. Ty sängen blir då för kort att sträcka sig på, och täcket för knappt att svepa in sig. Ty Herren ska stå upp liksom på Perasims berg, och han ska låta se sin vrede. Herren i Gibeus dal, han ska utföra sitt verk, ett sällsamt verk. Han ska förrätta sitt arbete, ett förundligt arbete. så blive nu be eder bespottelse, för att era band ej må bliva en hårdare. Ty om förstöring och oryglig besluten straffdom över hela jorden har jag hört från Herren Sebaot. Ni som lyssnar till detta bandet, ni har ingen aning, så vill inte själva är kanske pastorer av, ska vi säga, känd omfattning, eller om ni jobbar inom samfunden. Men det är ett politiskt rävspel som pågår bakom kulisserna och som gör att Jesus gråter över dessa församlingar där rätten, sanningen, icke har sitt säte, utan där lögnen, mygel och politisk förbannelse vilar över dessa samfund. 1983, när vi reste i Sverige, samarbetade vi med Kassettmissionen och Kurt Olsson. Vårt folk i Sverige cirkulerade ett brev som skickades ut anonymt. Och i detta brevet så redogjorde dessa för den förföljelse som hade drabbat vårt folk. Denna förföljelse var så stark att vi var tvungna att stänga vårt kontor som vi hade i Jönköpingsområdet. Och vi har blivit tvingade att flytta viss personal ifrån Jönköping till annat land för att skydda dem ifrån den utpressning och förföljelse, och vi har blivit tvungna att totalt gå under jorden. I detta brev så delade vi med om vad som hände när det gällde tidningen Dagen. Vi talade om vad som hände när det gällde tidningen Hemmets Vän. Och vi diskuterade även vad som hände med Kassettmissionen och Kurt Olsson. Och detta har blivit dementerat i både tidningen Dagen, Hemmets Vän, och Kurt Olsson har dementerat det. Och efter bön så känner jag som så att idag, på detta bandet nu, så ska jag läsa upp vissa delar av ett brev som jag fick ifrån Kurt Olsson, som finns i min ägo och som jag är villig att kopiera. Och om det finns någon av er som säger, som säger att jag måste få något slags bevis, och vi har skickat ut detta till många i Sverige som har frågat oss om detta, så är jag villig att skicka en fotostatkopia där du personligen får läsa detta. Detta brev var skrivet till mig den 15 november 1983. Och jag läser här nu några meningar ur den. Jag läser inte hela brevet, men det är tillgängligt för dem som frågar efter det. Måste härmed tyvärr meddela att all annonsering av Gitika sätter upphör denna vecka. Det är många olika orsaker. Så säger han som så här, så hoppar jag ner lite grann här. Jag har genom flera brev, retur av kassetter och telefonsamtal utsatt för en fullständig terror senaste tiden, som gör att jag vid flera tillfällen varit färdig att helt kollapsa. Jag orkar helt enkelt icke med detta längre, utan drar mig undan till mitt vanliga jobb och till evangelisation med de bibelstudiekassetter som jag redan tidigare, och i den omfattning som jag kan hinna med. Det har varit människor som har ringt mig mitt i natten och vill ha beställa kassetter, eller tala om kassetter, eller om Turell, antisemitismen etc. Jag måste koppla av telefonen under natten för att kunna uthärda. Det samtal som direkt satte stopp för min insats att sprida JT-kassetterna, alltså John Turells, kom cirka en vecka efter er avresa. Det var en amerikansk talande jude som ringde upp mig klockan 21.40 på kvällen. Han sa inte sitt namn, men vad han sa det ungefär följande: är detta Jonas Turell? Nej. Träffas du den? Nej. Vem är det? Jag är en Herrens tjänare som har kommit hit från Israel på den helige andes uppmaning för att ta itu med John S. Turell. Är det något som jag kan meddela till Turell? Ja, du ska ge honom Zakaria 1:18-21. Vill att Turell ska reda på att han lever ett mycket, mycket, mycket allvarlig och farlig situation. Och alla de som är involverade i denna verksamhet. Med dessa ord avslutar den mannen sitt samtal. Efter detta samtal har jag haft flera sömnlösa nätter och orkar inte mer längre. Tyvärr så har Kurt Olsson offentligen sagt att han icke varit hotad på något sätt. Detta, mina kära syskon i Kristus, är en ringlögn. Nu kanske du säger som så här, varför svärtar du ner en broder? Varför talar du om detta för allmänheten? Du förstör ju hans rykte i Sverige. Min vän, vi lever nu i ett sådant allvarligt läge. Att jag, som en Herrens tjänare, som en evangelist och Guds förkunnare, kan icke överskyla synder som direkt gör att människor icke får reda på sanningen. Vi har varit i brevkontakt med hälsan på hemmets vän. Jag har haft folk som har personligen pratat med honom, tillbringat timmar med hälsan. Vi får icke annonsera i hemmets vän. Vi får icke annonsera i tidningen Dagen. Vi får icke annonsera i tidningen Herolden. Vi är fullständigt utfrysna ur den svenska kristna dagspressen, veckopressen och magasinen. Vi har icke tillgång till annonsering. Varför? Jo, därför att jag har angripet djävulsförbundet som frimurarna har. Tempelriddarna som också har ett förbund med döden. Jag har angripet synden. Och det budskapet som vi har fått fram är så skakande för detta religiösa system att man har mobiliserat både pingst, missions, helgelseförbund och andra förbund till att fullständigt stoppa mig i Sverige från överhuvudtaget att kunna kontakta det svenska folket. Man vill isolera det svenska folket ifrån mitt budskap. Man vill icke låta det svenska, danska, norska och finska folket själva avgöra om det jag säger är sant eller icke, utan man försöker att censurera bort mig och hoppas att jag går iväg, att jag har blivit utfrusen ur gemenskapen. Jag ska läsa ett brev till som inkom till oss för icke så länge sedan ifrån Helgelseförbundets förlag. Och det var underskrivet av förlagschef Peter Eriksson. Jag läser. Herr Turell, man kallar mig inte ens pastor eller evangelist, utan jag är Herr Turell. Under midsommarkonferensen på Torp i år så delades det ett flygblad på hela Torpområdet av någon eller några som inte på något gav sig till känna. Detta är mycket märkligt när det klart och tydligt stod i konferensprogrammet, affischering, utdelning av trycksaker och överreklam för endast sker till samråd med HFs litteraturkommitté. Detta har tydligen helt negligerats. Att be om tillstånd innan man företar en sådan spridning av trycksaker är väl inte för mycket begärt. Eftersom er adress anges på flygbladet så får ni anses som den ansvarig för denna spridning. Hoppas med eftertryck att detta var ett ingångsföreteelse. För Helgelseförbundets litteraturkommitté, Peter Eriksson, förlagschef. Jag helt enkelt ställer mig tillbaka och tänker som så här. Hur kan dessa olika samfund begära att vi ska få tillstånd när vi vet i förväg att vi icke får tillstånd? Jag har en sådan nöd för er som bor i de nordiska länderna att vi är villiga att göra både det ena och det andra för att få ut detta budskap om frälsning. Och detta liksom var min inledning. Nu vill jag liksom komma in på själva budskapet efter att ha lagt denna grunden. Och här igen så kan jag säga som så här att jag skulle kunna ge mycket, mycket mer detaljer. Jag kan bara nämna som så här att jag har skrivit och haft kontakt med ett flertal höga ledare inom den svenska kristenheten. Och en av dem som kanske gick hårdast åt mig har privat erkänt och sagt som så att jag beundrar dig för din stora profetiska kunskap. Och jag är mycket imponerad av det arbete du har lagt ned. Men på grund av vissa meningsskiljaktigheter så har denna mannen valt att svärta ner mig. Nu har detta blivit stoppat till en viss, ska vi säga, del på grund av att vi haft ett väldigt fint utbyte av tankar. Och denna man är en Guds man och han har insett att han slog ihjäl en broder i Kristus med lögnens hjälp. Men jag kan tala om en sak för dig. Och jag ska inte göra honom ledsande skada genom att ge hans namn. Att han vågar inte publicera och skriva öppet. Och det är en mycket välkänd skribent, kristen skribent i Sverige. Han vågar inte göra detta öppet i Sverige. Skriva om hur han har ändrat infattning till vad jag har sagt. Och hur vi har liksom fått en vänskap. Det vågar han icke göra. Det svenska folket får aldrig reda på att denna mannen har ändrat på sig. Utan det blir bara en tyst när han skriver ingenting mer om mig. Det är det bästa han kan göra. Varför? Jo, därför att samtliga kristna tidningar och magasin i Sverige är helt och hållet kontrollerade utav dessa djävulska organisationer. Och då kanske du säger så, hur kontrollerar de dem? Jo, de kontrollerar dem ekonomiskt. Det är nämligen så att det är statsunderstöd till tidningarna, det är annonsering och så vidare. Och det är genom att sätta en ekonomisk press på chefredaktörerna som de svenska kristna tidningarna måste böja sig och helt enkelt buga till öster och buga till djävulen och på detta sättet icke låta starka budskap komma fram. Man stoppade på detta viset. Man har stoppat mig med en telefonterror. Detta är ingen lögn. Pingstpastorerna var det, ledningen på pingströrelsen i Sverige var så livrädd att man vågade icke skriva brev av risk att något brev skulle falla i orätta händer. Utan man använde telefonen till att ringa församling efter församling efter församling och mobilisera pingstpastorerna till att driva mig ur landet och att driva budskapet under jorden. Men Gud kommer att taga hand av detta. Nu finns det många fina bröder och systrar som inte går med på vad ledningen i Stockholm och Jönköping säger. Och vi tackar Gud för dessa. Men det finns många, många som böjer sin nacke och säger ja, ja, ja till vad som helst som kommer. Därför att man fruktar människor mer än Gud. Och det är en synd. Nu vill jag ställa en fråga. Och det är liksom titeln på budskapet på denna kassetten. Finns det frälsning utan syndanöd? Finns det frälsning utan syndanöd? Och vi ska vända oss till Amos, det femte kapitlet och vers nummer 1. Jag läser nu ur Guds ord. Herren följande ord, som jag vill uppstämma, såsom klagosång över eder, i av Israels hus. Fallen är hon, och hon kan icke stå upp, jungfru Israel. Hon ligger slaget i marken i sitt land. Ingen reser henne upp. Ty så säger Herren, Herren. Den stad, varifrån 1000 pläger draga ut, ska få behålla 100 kvar. Och den stad, varifrån 100 pläger draga ut, ska få behålla 10 kvar i Israels hus. Ty så säger Herren till Israels hus. Söken mig, så får ni leva. Men söken icke Betel, kommen icke till Gilgal, och dagen ej bort till Beersheba. Till Gilgal ska bliva bortfört i fångenskap, och Betel ska hemfalla åt fördärvet. Söken Herren, så får ni leva. Var han icke, så ska jag komma över Josefs hus, lik en eld, och elden ska bränna, och ingen ska släcka den, till att rädda Betel. I som förvandlar rätten till malört och slår rättfärdigt ner till jorden. Veten, han som har gjort sju stjärnor och Orion, han som kan förvandla svarta mörkret i morgon och göra dagen mörk som natten, han som kallar på havets vatten och gjuter det över jorden, Herren är hans namn. Och han låter fördärvjunga ned över starka fästen. Ja, över fasta borgar kommer fördärv. Detta är ett budskap till människorna i de nordiska länderna. Det finns flera olika saker som har hänt just nu. På grund av de stora ubåtsjakterna under våren 1984 så var det ganska mycket spänning i speciellt Sverige. Och människorna började förundra sig. Vissa människor sökte nåd. Sökte bot och bättring. Och Gud har givit en liten tid av nåd. Men som så många somrar som förut. Den ena glitt. Strande konferensen efter den andra konferensen har ägt rum, men väckelsen, den finns icke där. Frimurarna, djävulsdyrkarna, inom biskoparna, prästerskapet, tempelriddarna bland frikyrkepastorerna har fortfarande makten. Den svenska kristna pressen är fortfarande bunden i sitt strypgrepp. Och nu börjar hösten 1984. Och det har icke blivit någon förändring. Herren säger, sök icke Betel och Gilgal. Det betyder, försök inte att ge dem ett samfund. Nå fram till frälsning. Frälsning, förlossning, förnyelse, väckelse kommer endast genom ett personligt möte med Jesus Kristus. Och om ditt liv icke förändras, om du går i de gamla hjulspåren, så kommer domen att falla hårt över de nordiska länderna. Jag läser ifrån Amos det sjätte kapitlet. Vers nummer 1. Så säger Herren här. Vi är där i säker på Sion.
I sorglöse på Samariens berg, i ädlingar bar förstlingsfolket, I som Israels hus plägar vända sig till.
Gon och stad till Kane och sin efter, dragat till stora hammat och fören så ner till Filisternas gatt. Är de bättre än rikerna här? Eller är deras område större än ert område? Vi är det, I som menar att olycksdagen ska vara fjärran, men likväl inbjuder våldet att trona hos er. I som lägger på soffor av elfenben, eller har väl ett makligt bira bädda, I som ett en lamm utvald av jorda och kalvar hämtade från gödstallet, I som strålen visar till harpans ljud, och tänker ut eder musikinstrument såsom David, I som dricken vin ur stora bålar och bruken salver av yppersta olja, men icke bekymren eder om Josefs skada. För den skull skulle dessa främst föras bort i fångenskap. De som nu har varit så makligt får du sluta med sitt skrål. Herren, Herren har svurit vid sig själv, säger Herren. Härskarnas Gud, Jakobs stolthet är mig en styggelse, och hans palatser hatar jag. Jag ska giva staden till pris med allt vad där i är. Mina kära vänner, Gud talade ytterst starkt till Israels barn, hans älsklingsfolk, det utvalda folket, och han varnade dem strängligen. Den helige ande har talat till mig, och jag ser hur församlingen i Sverige, jag talar inte om mitt samfund, jag talar om samtliga samfund, där man varje vecka planerad med mötesverksamhet. Varje vecka är fullproppad med mötesverksamhet. Och det är sångövning av kör, det är barnverksamhet, och det är besök på sjukhem, och det är studiecirklar, och Gud endast vet allt som pågår i dessa församlingarna. Men min vän, vad finns Kristus? Var är den helige ande? Var är väckelsen i dessa församlingar? Samhället ändrar sig inte. Den svenska kristenheten har sedan 30-talet gått i samma hjulspår. På 40-talet, på 50-talet, på 60-talet, på 70-talet. Och man fortsätter och fortsätter och fortsätter i samma hjulspår. Och samfundsledningarna sitter i Stockholm eller var de nu sitter någonstans. Och de håller ett järngrepp på de olika pastorerna och frimurarna. Och tempelriddarna håller ett djävuls grepp om samfundsledningarna och samfundstidningarna. Och när Guds profeter varnar, då stoppas det upp. Man gör som de skriftlärde fariserna. Man sätter fingrarna i öronen, gnisslar sina tänder, man vill inte höra. Stör oss icke, vi har ett religiöst system som fungerar. Och vi är välavlönande. Men min vän, Gud har satt en dom över de nordiska länderna. Och den kommer lika säkert som domen fall över Samarien och de tio stammarna i norr. Lika säkert som den fall över Juda, Benjamin och Jerusalem 590 före Kristus. Lika säkert som nation efter nation har blivit straffad av Herren, så kommer detta att ske, och den dagen kommer era predikanter att stå där med gråt i ögonen, och de kommer att darra och säga, vi har syndat. Men den dagen kommer slakten att börja. Slakten kommer att börja
och de får då se sina församlingsmedlemmar, kvinnor, män, barn föras bort till att slaktas. Och ni kommer då att titta på dem med förakt och fråga dessa ledare, men varför? Varför fick vi icke Kristus? Jag tror på hänförelse. Jag tror absolut på det budskapet som pastor Kjell Sjöberg predikar om hänförelse. Bruden kommer. Men innan vi kan ha hänförelse så måste det bli en omvändelse. Utan synda nöd finns det ingen frälsning. Det finns ingen frälsning utan synda nöd. Vi måste komma till korset. Det finns ingen genväg utan vi måste gå genom Jesu försoning. Och den försoningen kan icke äga rum om icke människorna först vet om att de är syndare och att de är i avsaknad av Guds nåd och att de behöver frälsning. Utan frälsning så kan det icke bliva någon hänförelse och seger bland folket. Det måste till en väckelse, men väckelsen kommer när predikanterna börjar förkunna att Jesu blod renar för all synd. Men hur kan de predika om de är bundna med dödens förbund, om de dricker djävulens nattvard? Hur kan de bli smorda av den heliga ande? Min vän, det är en styggelse. Och det måste till en radikal förändring. Annars faller domen stenhårt. Stenhårt. Stenhårt, mina vänner. Sanna mina ord. Ni kan kalla mig vad ni vill. Ni kan kalla mig för en man som helt enkelt talar i världen. Men den dagen kommer att om det icke sker en väckelse där människor blir frälsta genom att jag fått syndanöd, så kommer domen att falla. Gud har talat i sitt ord. Ni är icke bättre än Israels barn, och kan man straffa sitt eget folk, hans egen folk så hårt, hur mycket mer ska han nog inte gå till rätta med hedna folken som vägrar att lyda honom? I Hesekiel ska vi läsa ifrån det 34 kapitlet, vers nummer 1. Lyssna noga nu när jag läser dessa orden för eder, framförallt ni predikanter. Och Herrens ord kom till mig, han sa det. Du människobarn, profetera mot Israels herdar. Det står herdar i den svenska översättningen. I den hebreiska så betyder detta pastorer. De som var religiösa ledare. Profetera mot Israels herdar, pastorer. Profetera mot dem, till herdarna. Så säger Herren, Herren, vi eder i Israels herdar, som har sökt alena för eder själva. Var du icke för jorden som herdarna borde sörja. Istället äter ni upp det feta. Med ullen kläder eder. Det gödda slaktade ni. Men av jorden vårdade i icke. De svaga stärkte ni icke. De sjuka helade ni icke. Det sörjade förbunden ni icke. Det fördrivna förde ni icke tillbaka. Det förlorade uppsökte ni icke. Utan med förtryck och hårdhet for ni fram mot dem. Så blev de förskingrade, därför att de icke hade någon herde. De blev till mat åt alla, markens djur. Ja, de blev förskingrade. Mina får går nu vilse på alla berg och alla höga kullar. Över hela jorden, mina får förskingrade, utan någon frågar efter dem eller uppsöker dem. Hören därför Herrens ord i herdar. Så sant jag lever, säger Herren. Herren, sannligen, eftersom mina får har varit lämnats till ro. Ja, eftersom mina får har blivit till mat åt alla markens djur. Då nu icke har någon herde. Och eftersom mina herde icke frågar efter mina får. Yet som hedarna sörjer för sig själva, icke sörjer för mina får. Därför, herdar, hören Herrens ord, så säger Herren, Herren. Se, jag ska komma över herdarna och utkräva mina får ur deras hand och göra slut på dessa herdestjänst. Och herdarna skulle då icke mer kunna sörja för sig själva. Ty jag ska rädda mina får ur deras gap, så att de icke bliva till mat åta. Du pastor som lyssnar till mig, det kan hända att du rasar upp och ner efter du har hört detta bandet. Det kan hända att du förbannar mig i ditt hjärta. Men lyssna nog en sak. Om du är bunden med ett förbund med döden till frimurarna. Om du är bunden med ett förbund till tempelriddarna till döden. Om du är bunden till samfundet och du icke vågar och du icke kan predika sanningen, ve dig. Ve dig. Du kommer att förlora allt vad du har. Och när den ryska ockupationsmakten står på svensk jord eller finsk jord eller norsk eller dansk, då ska du få böja knän. Och då ska den helige ande visa dig att du är förlorad. Förlorad, förtappad, förbannad. Därför att du fruktade människor mer än Gud. Och du sålde dig själv. Du vet vad som är sanning. Du vet vad Guds ord säger. Men du har sålt dig själv. För din pension. För din tjänst. För din avlöning. För din tjänstebostad. För din bil. Du sålde dig själv. Åh, må Gud ha nåd över er pastorer som säljer er själva för vinn slämming. Må Gud ha nåd över er där. Skall du vända om? Skall du vända om? Vad finns det för lösning? Vad finns det för lösning? Pastor Kjell Sjöberg har skrivit till mig och vi har haft långa utbyten. Många har gått till honom och sagt som så här att vi blir rädda av Janes Turells förkunnelse. Jag har inte samma uppgift som Kjell Sjöberg och de andra ledarna inom förbedjartjänsten. Deras uppgift är att binda upp det sargade, att stärka och bygga upp. Mitt kall är att kalla ut er. Att slå sönder det religiösa system som ni har haft eran tro på. Att föra er till Kristus. Att föra er till korset. Där ni kan få uppleva frälsning, försoning. Och därifrån kommer sedan lösningen. Det finns endast en lösning. Och hans namn är Jesus. Jesus Kristus, den enda som kan giva oss frälsning, försoning och lösen. Jag vill läsa för er två versar ur Jesaja, det första kapitlet, och vers nummer 18 och 19. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, så skulle de bliva snövita. Och om de rörde sig skärlakan, så skulle de bliva som vit ull. Om ni är en villig att höra, skulle ni få äta av landets goda. Gud säger till er, om ni är villiga, så skall han giva er den ord. Ni skall få äta av landets goda. Men hur kan Gud skona era länder utan att det först blir en utrensning som måste börja bland pastorer, biskopar, samfundsledning? Frimurarna måste slås sönder. Tempelriddarorganisationen måste krossas. Och allt detta djävulska måste rensas ut. Först och främst ifrån predikstolen. För andra från samfundsledningarna, ifrån era kristna tidningar och sedan ifrån era medlemmar. Gud står idag och säger, min vän, vill du komma till honom och få förlåtelse? Du kanske säger så som man, John, jag har inte syndat, jag har inte med bland frimännen till tempelriddare. Jag försöker be dig, älskar Jesus, och då frågar jag dig som så här. Vad har du gjort för att förändra landet? Kåken brinner, den är övertänd. Håller du på att klistra tapeter? Eller hjälper du till med släckningsarbetet? Vad gör du för någonting? Vad är din uppgift? Din uppgift. I Apostlagärningarna, det fjärde kapitlet. Aposteln, det fjärde kapitlet. Och vi läser där ifrån den tionde versen. Så må ni veta i alla och hela Israels folk att det genom Jesu Kristi Nazarens namn, han som ni har en korsfäst, men som Gud har uppväckt för de döda, att det är genom det namnet som denna man står inför er frisk och färdig. Han är den stenen som har byggningsmännen vid er själva aktades för intet, men som blivit en hörnsten. Och i ingen annan finns frälsning, ej heller finns under himlen något annat namn bland människor givet, genom vilka vi kunna bliva frälsta. Halleluja, halleluja. Endast genom Jesus, endast genom Jesus finns det frälsning, nåd och förlossning. Nu kanske du säger som så, jag är så rädd, vad ska jag göra? Jag har blivit förlamad av fruktan i Jesu namn. Bli löst från din fruktan. I Johannes första brev, det fjärde kapitlet, och jag ska läsa till dig där från vers nummer 15, står det så här. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi har kommit i tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver honom. Därigenom är kärleken fullkomlig hos oss, att vi har varit fribodighet i fråga om domens dag. Ty sådan är och vid denna världen. Räddhåga eller fruktan finns icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhåga eller fruktan. Ty räddhåga ligger i tanken på straff, och den som räddes är icke fullkomlig i kärleken. Jag har fått många brev där man har skrivit och sagt till mig att jag har skrämt väldigt många. De sitter och darrar av fruktan. Jag har bett till Gud över detta, jag har tänkt på detta. Och i Jesu namn så finns det en lösning. Varför är du rädd? Jo, du är rädd därför att du kan icke din Bibel. Du är rädd därför att du inte har ett böneliv. Du är rädd därför att den helige ande har icke fyllt dig med sin kärlek. Min vän, du kommer att vara rädd ända tills du dör. Det finns endast en väg ur räddhågan, och det är att gå ner på dina knän och säga, Jesus! Jesus, lös mig från denna andemakt. Lös mig, Jesus. Jesus, döp mig med din helige ande. Jesus, ge mig ett böneliv. Jesus, hjälp mig att läsa Bibeln. Och mina vänner, jag gråter när jag har gått på gudstjänster i Sverige. Pastorn läser en vers ur Bibeln, kanske fem på sin höjd. Och så kommer ett föredrag. Människorna i allmänhet kan icke Bibeln. Och om du inte kan Bibeln, vet du icke hur mäktig Gud är. Du vet inte styrkan av Gud. Du vet inte Guds löften. Inte undra på man är rädd. Men inte Gud har visat mig det kommer att du blir en bättre kristen om vi helt enkelt lindar in saker och ting i bomull och säger som så här. Att när ryssen har nog inte varit i Sverige, det är ingen fara, allting blir bra, Jesus kommer tillbaka ska du se. Och då kommer allt bli vara tillrättelagt under tiden. Var lugn, var lugn, var lugn. Förändrar ingenting. Utan tvärtom, det gör situationen värre. Det gör det värre. Men i Jesus finns det förlossning från allt vad fruktan heter. I Uppenbarelseboken, och det blir den sista texten jag använder på detta bandet. Det tredje kapitlet, där har vi lösningen. Jag ska ge dig lösningen. Det har blivit sagt i Sverige att jag har ingen lösning på problemen. Jag har bara gått ut och slagit i luften. Min vän, det finns en lösning och hans namn är Jesus. I Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet och vers nummer 14 läser vi. Och skriv till Laodiceas församlingsängel. Så säger han, som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är göm och varken varm eller kall, skall jag utspö dig ur min mun. Nu vill jag verkligen ska lyssna till vad Jesus säger här. Det är Jesus som talar upp i Uppenbarelseboken. Han säger som så här, att om en församling är varken kall eller varm, om det bara är verksamhet, men det är ingen frälsning, det finns ingen väckelse, det finns ingen smörjelse, utan det är god, en jämngång i gamla ljusspår. Jesus säger, jag är så trött på detta att jag vill kräkas den ut. Hör du vad jag säger, pastor? Predikant, äldstebroder, församlingsmedlem. Jesus säger att gömna församlingar vill han kräkas upp. Kan han bliva mer radikal än att säga detta? Det borde få dig och mig att säga, åh Jesus, Jesus, förlåt oss. Förlåt oss. Förlåt oss. Förlåt oss. Och hjälp oss att komma in i smörjelsen. Lyssna vad han säger. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedomar. Och behöver intet. Och du ser icke att du är just är eländig. Ömkvärdig, fattig, blind och naken. Så råder jag dig. Då att du köper mig guld som är luttrat i eld. För att du ska bli rik och att du köper vita klädda kläder dig. För att din nakenhet ska icke bli uppenbar. Och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med. För att du ska kunna se. Alla som jag älskar dem tyckte och agar jag. Så gör nu bättring med allt flyt. Se, jag står för dörren och klappar. Har någon lyssnat i min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom, hålla måltid med honom och han med mig. Vad finns det för lösning? Det måste till en radikal lösning. Det finns endast en väg, och det är att församlingen skrotar verksamheten just nu. Läget är så kritiskt för Sverige, Danmark, Norge och Finland just nu att varje församling borde skrota all verksamhet, stryka hela programmet. Och varje pastor borde börja med att säga som så här, att jag är icke tillgänglig för varken själavård eller hembesök eller husbesök eller sjukbesök. Utan jag måste taga 3 dagar. 3 dagar. Där jag ska fasta och bedja till Gud och söka Herren. Du pastor och herde. Du måste göra detta för att få höra ifrån Gud. stanna verksamheten. Låt det bliva stiltje på 3 dagar. Säg till församlingen att de tagit 3 dagars av bön och fasta, där alla söker Herren, beder Herren om förnyelse, förlåtelse. Och sedan kom tillsammans och under de nästa 7 dagarna har ingen annan verksamhet än gemensam bön i församlingen. Möts i församlingen. Läs Guds ordet, men håll inga föredrag. Mellan Guds ordet så börjar med att bedja och bed och sök Herren. De som får ett ord ifrån Herren, låt dem tala. Men bed Herren att han ska giva visdom till just din församling, hur du ska kunna nå ut i din stad, i din bygd. Jag kan garantera dig att om du församlingsföreståndare tagit 3 dagar och församlingen tagit 3 dagar, där ni fastar och söker Herren vaken på sin plats, och sedan kommer tillsammans under 7 dagar för att bedja, läsa Guds ord och lovsjunga Herren. Min vän, på 10 dagar kommer du att ha en väckelse i din församling, en väckelse i din stad och bygd och ort som du trodde aldrig skulle komma till pass. Men om du icke gör detta, utan du fortsätter i samma gamla hjulspår, så kommer dagen snart där du får böja knän inför den ryska krigsmakten. När den röda armén tågar in, så kan du inte förbanna den, lika lite som Israel kunde förbanna den babyloniska armén. Därför att det var Guds svärd som slog i straff. Lyssna. Så jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och kalla måltid med honom och hans med mig. Den som vinner seger, honom ska jag låta sätta ned med mig på min tron. Liksom jag själv har vunnit seger och satt mig ner med min fader på min tron. Den som har öra, han hörde vad anden säger till församlingarna. I Jesu namn. Jag har blottat mitt hjärta för dig. Jag har ropat ut på detta band min nöd för dig. Jag har blivit utfrusen ifrån Sverige. Genom tidningen Dagen, Herolden, Hemmets vän, Kassettmissionen, Pingst, Missions, Baptistförsamlingar, Samfund och så vidare, har jag blivit landsförvisad ifrån Sverige. Jag har ingen plattform där längre. Jag kan inte verka där. Därför att vissa man har sagt, det får icke bli en väckelse. Det får icke bli en väckelse. Det slår sönder våra frimuraloger. Det slår sönder våra tempelriddarloger. Det slår sönder det religiösa systemet vi har byggt. Vi måste bedja för män som Bosse Hörnberg. Vi måste bedja för män som biskopen i Växjö. Vi måste börja bedja för våra samfundsledare. Men det börjar med dig. Det börjar med dig. Det börjar med dig. Ska vi bedja tillsammans just nu på detta band? Himmelske Fader, jag tackar dig. Jag prisar dig och lovar dig för att jag fick tillfälle att göra detta band. Herre, till ett långt budskap. Jag har gett mycket upplysningar på detta bandet, som folk i allmänhet inte vet. Många skakade, andra förtvivlade. I Jesu namn så driver jag undan fruktans ande. I Jesu namn, vik! Och jag befaller dig att du ska inte kunna hålla dessa människor mer. Herre, jag ber dig för Bo Hörnberg. Gode Gud, tala till denna mannen. Jag ber dig för biskopen i Växjö. Jag ber dig för samfundsledarna, de andra biskoparna, de 500 prästerna. Jag ber dig för alla dessa män och kvinnor över hela de nordiska länderna som står i predikostolarna. Gode Gud, låt din ande utgjuta sig över dem. Öppna deras ögon, visa dem helvetet. Och Herre, hjälp dem att sjunka ned på sina knän och bedja Gud om förlåtelse för sin synd. Låt Jesu blod rena dem och ge dem kraft att kunna leda sitt folk. Om inte, Herre, flytta på dem och lös församlingarna. Lägg in andra människor. Andra människor som kan leda människorna. Gud, jag ber dig, innan denna fruktansvärda straffdom kommer över det svenska folket, det norska folket, det danska, det finska folket. Herre, ge dem en nådatid. Låt församlingsherdarna taga 3 dagars fasta. Låt församlingarna taga fasta och bön. Låt det bli en 7 dagars stopp på all verksamhet. När de läser Guds ord och beder och lovprisar dig. Inget annat, Herre. Låt verksamheten dö, men låt din helige ande komma in, Jesus. Nu har jag gjort mitt. Nu står jag tillbaka. Herre, om du icke smörjer detta budskap, om du icke distribuerar det, då har jag gjort mitt. Och mina händer är renade från deras blod. I Jesu namn. Amen. Om du har lyssnat på detta band och säger så här: jag vet inte om jag är frälst. Hur kan jag bli frälst? Så här blir du frälst. Allt du gör just nu är så här: gode Gud, förlåt mig min synd. Jag erkänner att jag har levt ett fel liv. Jesus, kom in i mitt hjärta och bli min Herre och min frälsare. Jesus, rena mig från allt. Jesus, bli min Herre just nu. Tack att du kommit in och frälst mig. I Jesu namn, amen. Du bad en bön med mig, så blir du frälst. Börja med att läsa Bibeln, ja. Rekommenderar du läser Johannes evangelium, 1 kapitlet och 2 kapitlet. Läs evangeliet av Johannes. Sök sig en öppen församling där de predikar frälsning, vattendop, andedop, och där det finns liv. Och du ska väl se vilket härligt liv. Det finns församlingar där det finns liv. Vi ska tacka Gud för det. Du som hört det bandet, börja sprida det. Skriv till oss. Investera. Skaffa det. Beställ kopier. Skicka det till vänner och bekanta. Beställ min bok, Bibelns budskap i de yttersta dagarna. Skriv till oss, det följer en prislista med detta band. Boken kostar 85 kronor. Kassetterna kostar 37 kronor styck. Vårt postgironummer är 4496-6. Och det går direkt in här till oss i Kalifornien. Du bara skriva Jonas Turell eller European American Evangelist Crusades eller... Vi vill inte skriva alls. Bara sätt in beloppet, det kommer till oss. Vi ska skicka det till dig. Och igen säger jag som så här: orsaken till att vi måste sälja det som så här: jag har ingen inkomst i Sverige. Allt har blivit avskurat. Allt har blivit avskurat. Och min enda möjlighet till att skicka ut dessa rundbrev, annonsering och så vidare, som kostar oss tusentals kronor, är att använda de pengar som inkommer genom sålda böcker och kassetter.
Det finns endast en liten upplaga kvar av min bok, Bibelns budskap i yttersta dagarna. Jag vill innerligt att den ska distribueras totalt innan det är för sent. Att kassetterna får gå ut. Ta dem med till din bönegrupp. Bilda grupper. Sänd dem till vänner, pastorer, bekanta och så vidare. Du kan göra någonting just nu. När den ryska invasionen kommer, då blir dina pengar värda ingenting. Allt förlorar du. Om du anser att Gud har kallat mig till att bli en profet, om du anser att budskapet är värt att spridas, vill du med mig satsa dina pengar. Vi satsar produktionen, vi köper kassetterna, vi gör distributionen, vi tar hand om allt detta det. Du ber det för oss och du satsar pengarna. I Jesu namn, låt det bliva en väckelse innan det är för sent. I Jesu namn. Amen.
Om du frågar om min glädje, det jag värdesätter hög. Om du söker mig,
är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enud, Bertil och Märta Svensson, Karl-Åke Rödenlöv, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta.
Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.